Alltså gud, alltså jag har aldrig, förlåt, jag ska inte be om ursäkt för mycket om mig själv, det är ändå roligt att sätta sig i respekt, men jag har aldrig i något sammanhang bidragit till så här dålig stämning, tror jag.
Och välkomna till Gott folk, en podd där vi går direkt på ämnet vad är en bra människa och sätter svenska kändisar i moraliska dilemman. Podden görs på contentbyrån Borg och Willi, och han som syns bakom mig på den här lilla bilden, det är ju David Borg, och han har den här byrån som vi gör podden på som heter Borg och Willi. Och han sitter nu framför mig. Du har ju en roll i den här podden där du kommer komma tillbaks lite senare, ja, med dina mörka vägskäl, svåra grejer som jag frågar, jag kanske inte vågar ställa till gästen.
Vilka frågor tycker du är jobbigast som jag ställer?
Ja, det är när jag har något som jag tycker är direkt antifeministiskt, tror jag. För jag är rädd att du skadar mitt varumärke.
Har jag ställt någon antifeministisk fråga?
Bland annat en fråga som vi var tvungna att bipa på Jerka Johansson. Det tycker jag att ni ska gå in och lyssna på. I slutet på avsnitt 1 med Jerka Johansson så var vi tvungna att bipa en fråga. Jag kan säga att den hade med våldtäkt att göra. Den var inte helt okej. Men vilket inte Jerka heller tyckte, som tvingade oss att bipa den. Och jag satt och var helt knallrad i ansiktet och hade svettlökar ner till knäna. Men jag ska bara berätta lite om gästen som kom hit idag.
Ja.
För det är ju en favoritperson, Hanna Hellquist. Radioprofilen, författaren och kanske framförallt den roliga personen Hanna Hellquist. Hon är 38 år, kommer från Värmland, vilket man ju hör på hennes dialekt som man ofta hör då i Morgonpasset, där hon sänder radio inför en miljon publik, och hon skriver också krönikor i DN. Och hon skrev ju en krönika i början av det här året som jag... Det var som att någon liksom hugg mig i hjärtat, tänkte jag säga, men så var det inte alls. Det var som att jag
högg dig i äggstockarna.
Ja, kanske äggstockarna då, för att det handlade ju om barn, det här valet, kvalet, ska man skaffa barn eller inte?
Till den här jorden som är just nu.
Ja, bland annat det. Dels här, ska man förstöra sitt eget liv eller ska man berika sitt eget liv? Vad innebär ett barn? Men också, det här är en podd som handlar mycket om som våra moraliska kompasser. Och då handlar det väl om typ så här, ett, dåligt för miljön att skaffa barn. Det är det sämsta du kan göra för den här jorden.
Mm.
Två, att sätta ett nytt liv till den här jorden med liksom, du ska uppfostra och ta hand om det här livet med alla dina egna issues och problem.
Ja.
Säger jag och kollar på dig.
Ja, och sen finns väl också en tredje aspekt där, att det kanske känns... lite egoistiskt kanske att skaffa ett barn för att så här, uppfylla sin egen dröm och lämna ett barn till den här planeten som är på väg att gå under. Mm. Det kanske inte är jätteschysst.
Nej, och det är inte så härligt för ens egen klimatångest kanske, tänker jag.
Nu bara fokus på dig själv nu, barnet.
Jo, jag vet, men jag tänker att man känner ju då plötsligt ett väldigt stort ansvar för det här barnet. Men yes, du som är kille, och man ställer ju sällan den här frågan till killar, man borde göra det oftare, tycker jag.
Mm.
Vad tänker du kring barn?
Jag och mina killkompisar, vi pratar jätteofta om barn. Och...
Är du ironisk?
Ja, nu är jag ironisk.
Det är hemskt. Jag och mina tjejkompisar, det är typ det enda vi gör.
Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Nu var jag också ironisk. Ja, men... yes, men... jag har inte reflekterat så jättemycket över barn sista tiden egentligen. Det är ju sen när man kommer längre fram i kanske ett förhållande, relation, som det kommer på tal, så ställs på sin spets. Egentligen. Men
tänker du är 32, eller 31 är du då, 87.
Ja.
Tänker en 31-årig tjej utan relation. Jag tror att hon tänker betydligt mycket mer på barn än vad du gör.
Klockan tickar.
Ja.
Mm. Nej, men så, jag känner ingen stress över att jag inte har barn. Men jag är absolut up for grab för att skaffa barn i framtiden. Livet får nog en annan slags mening än att bara fokusera på sig själv.
Mm. Ja, kanske. Förhoppningsvis.
Ja.
Ja.
Du har ju så mycket klimatångest hela tiden. Det känns som den här podden handlar om din klimatångest. Jag tror vi startar den här podden på grund av din klimatångest.
Fast den har faktiskt planat ut lite, ska sägas.
Ja,
den har ersatts med lite annan ångest.
Ja, ja. Men hur går det ihop då med klimatångesten och att eventuellt skaffa barn?
Nej, men det går alltså jättedåligt röva, skulle jag säga. För att, inte för att jag liksom tänker så här, gud, det är så dåligt för klimatet att jag kommer skaffa ett barn. Det är nog inte det. Det är inte där skon klämmer, utan mer så här, ska jag behöva ha, alltså ska jorden kommer ju gå under snarare än vad vi kan föreställa oss, alltså mer snart.
Mm.
Och det är mer där, alltså att jag kommer vara så jävla orolig. Jag är ju redan en väldigt orolig själ och jag kan tänka mig att jag kommer vara så sjukt orolig för det här barnet.
Det känns som att alla barn som kommer till jorden framöver kommer typ bli miljöaktivister.
Mm. Ja, men det är ju faktiskt kul för att jag får ju en del såna DMs och meddelanden från folk när jag skriver om min klimatångest på Instagram och så. Och där det då är föräldrar med små barn som är så här, på deras förskola nu får de lära sig allting om källsortering, får lära sig, ja du vet. Men samtidigt, det är mycket man får lära sig som barn. Jag tänkte, varenda jävla FN-dag var så här, allas lika värde på varenda skola. Sen växer ändå folk upp och blir högerextremister.
Men samtidigt så har vi dels det som vi har i skolorna nu, men om man tänker så här, ett tillsteg så har ju allt det här med filmerna, Hunger Games som kommer och alla de här ungdomsfilmerna som kommer som skapar förebilder för unga människor också. Mm. Det är ju bara att titta på hon snaggade tjejen som ställs upp mot Donald Trump med skottlossningen.
Ja, jag har dålig koll. Jag säger ja, jag vet inte vad du menar.
Men efter skolskjutningen, hon snaggade unga tjejen, 15-16-åriga
tjejen. Ja, hon! Just ja, det talet som blev, det var jävligt starkt.
Det var jävligt starkt. Mm, mm. Men hon är ju också som skapt i en tid där hon fått växa upp med att där unga människor är förebilder. På den sätt. Är du med?
Ja, du, det är kul att du är så optimistisk, men jag tror fan att det alltid har funnits folk som har gått liksom i bräschen som har varit bra. Det är säkert bättre nu än vi 80-talister.
Men vi har mer ungdomar och barn som är förebilder i populärkultur.
Jo, så är det ju.
Ja.
Ja, vi får väl hoppas. Och framförallt tänker jag så här, jag kanske ska föda ett barn då, så kan jag utbilda den till en jävla supertekniker.
Supersoldat.
Supersoldat som kan kriga. Nej, då kan jag utbilda den till någon supertekniker. Tekniker? Jag vet inte, du har sagt forskare.
Jag blev IT-tekniker. Ingen film med IT-tekniker dock.
Jag går runt med ryggsäck på Stureplan. Nej, men som kan forska fram någonting som kan rädda jorden då. Ja.
Det är ditt mål.
Jag tänker min kille har väldigt bra hjärnkapacitet och det har även jag. Och då, men jag känner att jag inte utnyttjat den rätt kanske. Och då så tänker jag att mitt barn då kanske kan lösa det här.
Mm.
Hemskt liv för den i och för sig, att den måste liksom grillas.
Ni sätter verkligen krav på ungen direkt. Ja. Jag menar om du skulle vara så jättebra mamma.
Fy! Eller jaha, utifrån det.
Ja, utifrån det.
Jag tror att du bara tog det från luft.
Nej, jag tror... Innan vi kom in i rummet idag så tänkte jag att Hanna skulle vara en superbra mamma. Och nu ställer jag mig lite skeptisk om du skulle vara så bra mamma.
Gud, jag skulle vara så bra mamma.
Ja, men...
Jag börjar tänka på det nu. Ja. Okej. Ja, men du, vi ska ta in underbara, härliga Hanna Hellqvist. Och vi kommer ju lyfta den här frågan om barn med henne. Hon kanske är trött på att snacka om det. Vi får se hur mycket vi snackar om det. Men jag har många intressanta moraliska dilemman. Bland annat ett antingen eller som innefattar Laila Bagge och Riks Morgonso. Det ska bli kul. De är lite konkurrenter kan man säga.
Wow, kul. Mm.
Och dig ser vi mer av.
Hör mer av mig.
Förlåt, senare. Jag är van att jobba med tv. Men jag har sagt upp mig.
Ja.
Det kan vi ta ett annat avsnitt.
Yes.
Ut med David, in med Hanna. Välkommen hit, Hanna Hellqvist.
Tack Hanna.
Hur mår du?
Jag mår okej, förutom att jag åkte taxi i innerstan, kollade ner i mobilen, började må illa. Jag har druckit 10 koppar kaffe idag och fick en panikångestattack på vägen upp. Så jag tror att jag kanske gjort mig ovän med det här kontoret. Eller jag har inte varit något trevlig. Jag har inte varit trevlig.
Nej.
Sen jag kom hit. Nej. Sen jag klev ur taxin.
Ja, jag fattar.
Jag mår bra, men jag tror inte jag får andra må särskilt. Någon som bara, åh vilken fin hund, får jag klappa? Jag bara, gör vad du vill. Hon vill inte bli klappad, men du kan ju testa. Och sen bara släppte jag kopplet och så tackade jag nej till all dryck som erbjöds och sen kallade jag din co-producer för tönt.
Ja, men det var kanske rätt för vi pratade om Tinder och han sa att han hade en åldersspann. Han är ju
19-32, det tycker jag är töntigt.
Och han är ju själv 31 ska sägas.
Ja, och nej, jag står fast för det.
Ja, men det är jättetuntigt. Jag hörde på någon podd där de pratade om en undersökning där man hade undersökt i vilken ålder amerikanska män tyckte att kvinnor var som attraktivast. Mm. 23! Det är inte okej. Okay. De har ett barn, tänker jag.
Men hur gammal är du?
30. Mm. Men du trodde att jag var yngre, eller?
Nej, jag visste inte. Nej. Men jag följer dig på Insta, så jag kanske har firat 30 nyligen.
Ja,
eller?
Ja, exakt.
Så jag visste nog det.
Kul att jag gav en komplimang till mig själv där. Du trodde att jag var.
Ja, precis. Ja, jag är ju då 38.
Ja.
Nosar på 40, enligt Kristoffer Garplind.
Ja, hur?
Vilket ju stämmer i sak, men jag vill inte att han säger det.
Nej. Har du någon kris kring det, eller är det?
Ja, men jag har en kris av det slaget att det är, att jag hela tiden tänker på åren som går och hur snabbt de går och snart kommer ännu ett år ha gått och vad har jag gjort och så vidare. Vilket är en ångest som är ganska lyxig att ha, för det betyder att det inte händer några värre saker i ens liv än att tiden går. Så att jag generellt är det rätt bra med mig.
Mm. Den här podden handlar ju till stor del om vad som utgör en bra människa. Tycker du att du är en bra människa?
Tycker att jag är, ja, det tycker jag faktiskt. Jag har dåliga sidor. Jag är generellt sett inte en elak människa som vill folk illa så. Men bra människa menar att man gör livsval som inte påverkar andra negativt, så kan man ju nästan inte säga att någon av oss är bra människa, för att om alla skulle leva som oss så skulle det väl, då skulle det typ inte finnas någon jord kvar. Alltså att vårt sätt att leva påverkar andra människor. Men som individ tycker jag inte att jag är elak, nej. Jag har dåliga sidor, jag är feg på många sätt, men och svag och sådär. Men rätt okej.
Du var ju lite inne på det, men en bra människa, var liksom, finns det då några så här specifika egenskaper som du tycker utmärker en riktigt god person så?
Ja, jag tycker det är jättesvårt att prata om goda och onda människor. Mm. Eller jag har svårt att se vad det är. Om man säger människor som jag tycker om, det är folk som är rörliga i tanken, öppna, inte dömer och inte är för jävla präktiga.
Mm.
Alltså att de dömer genom bara sin avsaknad på egen ondska. Alltså vad man ska säga. Man gillar ju någon som inte är perfekt.
Mm.
Men jag vet inte om det är generellt så goda människor, eller om man kan ens säga att någon är god eller ond. Jag vet inte. Det är väl omständigheter.
Mm.
Men om man har, om man har, är väldigt, liksom lever ett privilegierat liv och inte fattar det och bara fortsätter, alltså så här, inte reflekterar över det, kan jag bli ganska irriterad.
Mm. Men det tycker jag väl är ganska genomgående för väldigt många, eller?
Att man inte reflekterar? Ja, det kanske är så.
Eller man kan i alla fall få bilden av det. Jag tänker ifall man lever liksom i en tid med många influencers som man kanske är delvis en del av, så kan jag ibland känna så här, gud, de här, de reser hur mycket som helst. Det är liksom inte ens en tanke på.
Nej, men
man kan
det
säga så här,
tycker
vad
härligt
det är med sol och värme nu i oktober. Alltså att du vet så här, att man.
Så. Men då är man lite dum,
tänker
jag.
Så.
Hårt. Nej, men det är ju lite korkat att bara liksom se precis så här långt och inte ett steg längre.
Mm.
Men att vara korkad är ju inte att vara ond.
Nej. Mer än att det kanske ens val då blir.
Handlingarna kan ju bli onda så, men man är väl ingen ond människa för att man inte förstår bättre.
När tycker du att du själv...
Gud vad jag... Alltså jag kommer sätta mig på så höga hästar. Jag kommer vara så otrevlig och hård. Jag vill inte vara sån. Det är ingen bra människa som bara korkat och inte tänka på... Fan, vi lever ju också i en... Vi har ju en livsstil som vi är invaggade i, som är ganska svårt att helt ställa sig utanför. Om vi nu ska tänka på miljön då, som jag ändå känner att vi pratar lite om. Om vi så här, snackar influencers som blir flugna till London över dagen på något event. Det kanske är svårt att helt ställa sig utanför det. Och bara,
precis,
jag såg kanske... det var någon tjej som bara... nej, men jag gör allt. Jag gör alla mina skönhetsprodukter själv. Så bodde hon i en stuga någonstans och gjorde allt shampoo och hudkräm och läppbalsam. Allting tillverkar hon själv. Men hon gjorde ju liksom ingenting annat då. Det tog ju nästan all hennes tid att hålla sig ren.
Men,
så det är väldigt svårt att...
Ja, jag fattar vad du menar. Det är ju också mycket höga krav att ställa då liksom på individen. Istället. Man kanske borde kritisera liksom systemet och sådär.
Precis. Vad är det vi ska kritisera idag? Är det vi kanske inte, jag kanske inte är här för att kritisera någon. Jag kanske bara ska svara på dina frågor.
Fortsätt, ja, alltså jag fortsätt, är mer nyfiken på vad, hur du liksom tänker kring sådana här. Det, alltså jag startar den här podden för att jag själv tänker ofta att jag är en dålig person. Alltså i det stora hela. Och då vill jag bara, så tänkte jag att fler måste tänka.
Men vad,
så.
Vad tänker du att du är en dålig person i saker du gör, ja, eller tankar du tänker?
Nej, inte jag är ganska förlåten mot mig själv så. Alltså jag utgår ifrån att alla är lite så sjuka i huvudet och har ångest och må, alltså sådär. Det är liksom, men jag tänker att jag, alltså jag har ju liksom bloggat sedan jag var 16 och verkligen så uppmanat folk till köp det här, och jag fortfarande det. Plus att jag ego med liksom pengar och alltså skänker inte till. Men du vet sådana saker. Jag vet vad som sker och tycker ändå att jag är påläst, men sen gör jag liksom inget.
Okej.
Ja, du vet, sånt vanlig vit i Sverige. Bilden av dig är ju att du känns väldigt så schysst och sann mot dig själv och andra och jordnära och sådär. När är du som elakast? Elakast, vad säger man? Vem är som mest elak?
Jag är nog som mest elak när jag får nog. För jag har ett sånt flyktbeteende, tror jag, som jag har fått med mig av min farsa, som liksom drog när han blev arg. Jag kan också göra det när jag blir arg, eller när jag tycker liksom att en person har gått för långt och typ trampat på mina känslor i en relation, så kan mina känslor bara rinna rakt av mig och så blir jag helt så här: tack, det här var inte intressant för mig längre, farväl. Fast jag kanske inte säger det med de orden typ, utan jag bara försvinner. Alltså jag drar bara. Och det är någonting som jag inte gillar med mig själv.
Å andra sidan kan ju det vara snällare än att säga saker man inte menar.
Ja, jag har tänkt på det där jättemycket och tänkt så här, men om det är nu, om man har problem med någons personlighet, ska jag säga det då? Om jag ändå redan känner mig klar med den här relationen, ska jag då säga jag är klar med den här relationen för att jag tycker du är si och så? Och göra någon ledsen. För om det är någonting som den personen är och inte vad den har gjort, så går det ju inte att göra så mycket åt. Man kan ju inte ändra den man är heller. Så jag funderar skitmycket på det där, men jag vet, eller jag fattar ju att själva det beteendet att, att sen bara en dag försvinna inte är särskilt snällt.
Nej. Nej, det lämnar ju också personer i så ovisshet. Ja. Alltså att man...
Och vad hände och hur kunde det bli så här? Och så typ får de nästan ingen förklaring.
Mm. När har du dåligt samvete då?
När jag gör sådana saker. Och nej, men jag har ju dåligt samvete. Nu har ju jag, alltså de nära relationerna jag har. Jag har ju ingen kille och sådär. Jag kan tänka mig att om man lever ihop med någon och lever på någon, så att man skulle kunna göra sig skyldig till saker som man hade dåligt samvete för oftare än vad jag har nu. Jag har liksom min morsa på telefon och så har jag några kompisar som jag träffar. De är jag ju inte liksom task emot, så att jag behöver ha dåligt samvete. Ibland kan jag bli irriterad på min mamma. Jag tycker inte hon hänger med. Jag tycker inte hon förstår vad jag säger. Jag tycker inte hon hör, alltså rent fysiskt. Men hon börjar bli gammal och då kan jag bara bli så irriterad. Och bara, så jag hör ju att hon låtsas att hon hör. Så hon svarar på saker som jag inte har sagt. Och då blir jag irriterad för att du kan väl bara fråga vad jag sa. Mm. Då blir jag irriterad på henne. Då kan jag få dåligt samvete. När jag är liksom...
Mot Ines då? Din hund som ligger här i ditt knä.
Nej, jag är faktiskt en bra hundägare. Jag har inget dåligt samvete gentemot henne. Hon kan inte vara själv. Hon får vara hos hundvakt. Jag skyndar mig hem till henne. Och sen så hänger vi hela dagarna. Hon får följa med överallt. Och... Hon får mat, jag klipper klorna regelbundet och hon får träffa sina barn.
Ja,
ja, och hon får ben och så får du leta godis ibland. Ja, man kan inte liksom säga sådana där ord. Ibland får man bokstavera för hon fattar allting.
Mm. Så ifall, nu hörde hon att du sa B-E-N.
Ja, då får man ben. Gröt ben. Titta på henne. Jag ben.
För lyssnarna kan jag förklara nu att hon tittar väldigt mycket på.
Du får den när vi kommer hem. Det fattar hon ju inte då.
Nej. Hunda, får du, hunda, inte dålig, du får inte dåligt samvete nu för att du till exempel sa...
Nej.
Nej. När ljuger du?
När ljuger jag? Shit, det var nog ett tag sedan jag gjorde det. Jag måste tänka. Jag kom... Antagligen så gör jag väl det säkert varje dag. Det gör man väl, tror jag. Men inga sådana stora lögner. Ja, jo, jag ljög senast idag faktiskt. Mm. Vem som ringde och frågade om jag kunde vara med. Jag bara, jag kan inte ikväll. Svaret var, jag vill inte ikväll. Men jag sa att jag kan inte.
Mm. Men det är ju rimligt.
För alltså, jag vill åka hem och sova sen.
Mm. Skönt.
Mm.
Men är du är inte en person då som håller på mycket med sånt, eller lugner och sådär?
Nej. Nej. Jag är ingen person som gillar att ljuga eller är särskilt bra på det och har byggt upp mitt liv kring lögner. Nej, det är jag inte. Håller inte på så mycket med lögner, nej.
Du, en grej som du har fått prata ganska mycket om,
mm.
Så jag hoppas att du inte blir arg på mig för att jag tar upp det här nu.
Det beror på vad det är.
Det är din barnkrönika som du skrev i början.
Barnkrönika, ja, just det.
Mm. Mm. För i början av året så skrev du en krönika som blev väldigt uppmärksammad. Den handlade om dina tankar kring att skaffa barn eller inte skaffa barn.
Mm.
Och nu kanske du är trött att prata om det här. Men jag läste ju den då och kände ju verkligen hur den liksom träffade mig. Nu är jag liksom runt 30, haft kille i 100 år och har liksom alla förutsättningar och sätta ett barn till jorden. Alltså, hoppas jag. Jag vet ju inte. För att det kanske inte går. Jag har inte försökt än. Men jag minns, eller du skrev liksom bland annat två meningar som var så här. Varför ska jag fucka upp mitt liv som jag egentligen fått ordning på? Och fega inte ur, du kommer aldrig ångra dig, Hanna. Man ångrar aldrig ett barn.
Mm.
Och precis de meningarna håller jag på med varje dag.
Mm.
Och då tänkte jag bara så här, höra, vad står du i det idag? Håller du på likadant?
Jag är ju 38 och ju äldre man blir desto mer närvarande är de där tankarna.
Mm.
Och att det liksom man som kvinna då hela tiden närmar sig typ en så här, ja, men hit men inte längre. Och så här, efter den här åldern kanske inte går längre. Eller då kommer det bli mycket krångligare och mer risker och inte vet jag allt sånt. Men, nej, men jag är fortfarande exakt där och det är det jag inte får ihop för mig själv. Alltså jag har ett bra liv, jag tar hand om mig själv och min hund, jag sköter mitt jobb, jag sköter min kropp, jag går långa promenader, jag sover länge de dagar jag inte jobbar på radion. Jag älskar mitt liv, jag tycker liksom det är skitbra. Det har varit några tuffa jävla år som jag har kommit ut på andra sidan typ, tycker jag. Och där skulle man ju gärna vilja njuta av det ett tag innan man liksom känner den här innan man känner att det är så här, jag måste bestämma mig nu, för att det finns egentligen ingenting som förutom då min ålder som talar för att jag måste ha barn just nu. Jag kan tycka att det är väldigt, att jag har det väldigt bra.
Mm.
Men risken är ju då att man ångrar sig sen när det är för sent. Mm. Och det inte kan bli några barn. Och så blir man så här, vad gjorde jag? Och om jag skulle skaffa barn till exempel då på egen hand, så kan jag tänka mig att det skulle vara säkert svinjobbigt, men också att man, typ, att man aldrig ångrar den ungen som man sen får. Jag har ju kompisar som har gjort det också. Det är klart de inte ångrar det. Samtidigt så är jag typ inte så avundsjuk på deras liv eftersom de är jättelåsta och ja.
Mm. Samtidigt så i den här krönikan så citerar du ju en författare som har skrivit den här boken
No Kid. Vad heter hon nu då? Ja.
Kan hon heta Corinne Magier?
Ja, precis. Ja.
Fransk. Ja, men, och jag tänker hon pratar ju om att hon ångrar sina barn.
Mm.
Så det finns, och det är det jag känner, det är liksom min största ångesttanke just nu. Att jag ska skaffa ett barn och bara, vad har jag gjort? Nej.
Ja, jag vet. Jag vet inte om jag tror henne riktigt. Alltså hon lägger ju fram en rad argument som jag liksom köper rakt av. Bland annat det här att liksom alla barn som föds i västvärlden är ekologiska katastrofer som hon skriver. Alltså jag har en plastbrorsa som har en unge och jag var hemma hos dem förra helgen och bara gick in i hans rum och det var så jävla mycket leksaker. Han har allting. Han har Bamses hus, han har Pippis hus, han har Lego, han har ett piano, det har jag köpt på second hand åt honom. Han har en brandbil i typ sin storlek då som man kan köra omkring. Han har så mycket grejer. Och jag bara tänker, gud, om alla barn hade lika mycket grejer. Så att och såna där grejer kan ju oroa mig.
Och sen ska han växa upp och fortsätta.
Ja, ja, visst. Det är inte så att han kommer vara nöjd med de där leksakerna.
Nej, men tänker du på det? Alltså är det ett...
Jo, men överbefolkning och så här tänker jag skitmycket på också.
Okay.
Att det är så jäkla mycket människor. Och att det är... varför är det alla människors högsta dröm typ att föröka sig? Eller är det bara i de snäva kretsarna jag umgås där det är det, liksom höjden av lycka att få att klona sig själv typ? Eller varför kan man inte ta hand om barn då som redan finns? Eller, du vet, massa sådana tankar. Jag tycker att det är svinsvårt. Och samtidigt så vet jag att alltså jag skulle ju inte ångra ett barn om jag fick ett barn. Nej. Det gör man väl antagligen inte. Men det är också konstigt att göra någonting bara för att man inte ska ångra. Jag tycker det är jättesvårt. Jag har fortfarande inte kommit fram till någonting. Och jag vill, om jag vill ha barn så tror jag nog att jag vill ha dem ihop med dem. För att jag orkar inte göra allting själv. Man gör så mycket själv redan. Jag gör fan allt själv.
Skulle du säga att, för det är, vi kan ju konstatera liksom att det är ju rent moraliskt är det lite tveksamt då att skaffa barn. Mm. Både för klimatet och sen kanske också tänker jag ens egna så här issues och problem. Så här, att sätta ett liv till jorden är ju också ett ansvar. Att man själv måste på något sätt fungera och så ska man liksom överföra sina brister till det. Jag vet inte.
Ja, och varför är det så viktigt att liksom just att det ska vara ens eget barn som man ska leva med och ta hand om? Men, det är ju, väldigt, det är ju en väldigt egoistisk handling.
Ja. Men så det, du ska ju säga att sådana typer av tankar är också liksom med i beslutet hos dig?
Eller nej, jag tror att beslutet sen kommer nog när det kommer till den gränsen att jag måste fatta ett beslut, så kommer det beslutet fattas på rena känslor. Då tror jag inte jag kommer använda mig av logiska argument så faktiskt. Utan det kommer nog vara rädslan att så här, bli gammal och dö utan att någon hälsar på mig. Eller att jag är bara så här, jag har ett skitbra liv, jag orkar inte kompromissa med någonting. Alltså sådana känslor. Jag tror, men det är märkligt att det är så många som skaffar barn och inte, att de tankarna typ inte har slagit om att det skulle vara egoistiskt eller att det skulle vara, alltså det är bara så självklart, klart man ska ha barn. Det är klart jag ska ha barn, det är bara en mänsklig rättighet. Jag känner mig att jag låter så otrevlig.
Nej,
jag vill inte vara det. Jag tycker du ser lite rädd. Du är inte det, va, Hanna?
Nej, jag är inte det.
Nej, bra. Gud, du gäspade i...
Långt bak.
Så alltså, har du det. Din, det är liksom din dator där som är en sköld. Ja, så att mina liksom, laserögon inte ska nå dig.
Ja,
nu gäspade Ines på mig.
Vad betyder det?
Ja, det betyder att det kommer sprida sig en stank i det här rummet. Så det är inte jag som har fisit. Utan
varför
det är Ines
har
tandsten.
Hundar tandsten. Vidrigande direkt? Jaha, det är tandsten.
Det är tandsten.
Kan man inte ta bort det då?
Jo, visst ska man göra det.
Vi är superstolta att samarbeta med Akademikernas A-kassa. Det är en helt partipolitisk obunden och icke-vinstdrivande organisation. Och de är alltså med och sponsrar den här podden. Det är vi väldigt, väldigt glada över, David.
Ja, om man blir medlem för endast 110 kronor i månaden.
Exakt.
För upplägget. Så det är billigt.
Och man kan ju också, ifall man har blivit medlem i Akademikernas A-kassa, vilket jag tycker att alla ska bli, så får man gärna dra iväg något typ av meddelande på sociala medier att ni har gjort det. För då fortsätter ju de kanske samarbeta med den här podden och på så sätt kan vi också fortsätta ha podden. Det är fint.
Ja, det är jättebra.
Så ifall du blir medlem i Akademikernas A-kassa, ni kan gå in på hemsidan akademikernasakassa.se och bli det för 110 kronor i månaden. Då tycker jag att ni ska meddela oss. Okej, nu alla lyssnare och soliga Hanna Hellqvist, är det dags för moralsnabbisen. Det är ett återkommande segment där jag ställer snabba frågor om moral och ibland får jag ganska...
Är du rädd för hundar?
Jag är lite rädd.
Ja, okej, okay. Ja, det visste jag inte.
Men jag är inte rädd för henne, tror jag. Hon är ju så liten.
Ja, alltså, hon är liten, men jag såg att du drog...
Ja, men det är någon slags reflex, tror jag. Men jag, alltså, när jag liksom får umgås med en hund så... Ska droger legaliseras?
Gud vad svårt.
Spontan första känsla då?
Ja, spontan första känsla är nej. För jag tror att det är ändå bra att samhället någonstans drar en gräns för vad man tycker är okej för folk att stoppa i sig. Sen tycker jag ändå ja på ett sätt, för att så här missbruk, att det ska vara liksom olagligt att vara en missbrukare. Att de ska råka ännu mer illa ut för att de har liksom ett beroende.
Mm. Kanske... Skulle det inte bli fler av dem då ifall det
var lagligt? Jo, det är väl det som det antagligen blir. Om det vore lättare att få ta på att det bara gick och köpa heroin på 7-Eleven, det tycker jag ju inte att man ska kunna göra.
Nej.
Samtidigt så tänker jag alla de som ändå går på heroin och att typ deras, allt de behöver göra för att få tag på det där. Och, ja, det är jättesvårt. Jag säger, ska jag droga legalisera? Nej, jag säger nej. Men att man kan ha en mer humanistisk kanske politik för att hjälpa de som redan är i missbruk. Det var kanske ett fegt svar. Det tycker väl alla. Men,
ja. Jag har fått andra svar, ska sägas.
Okay, ja.
Äter du kött?
Nej. Ja, vänta. Jo, det gör jag. Fisk och sånt äter jag. Men jag slutar med kött för att jag fick sån fruktansvärd klimatångest i somras. Det brann inte alls långt från min stuga i Grums. Och det brann ju i hela Sverige. Och man bara säger, ja, här går det ändå bra. Och så brann det. Alltså det är typ som att det måste komma runt knuten för att man ska fatta. Och så kände jag så här, vad kan jag... Jag åker skitmycket tåg. Jag kör bil på sommaren, men annars inte så mycket. Sen åker jag i och för sig taxi. Jag började läsa det på... Jo, vi hade ett samtal, Petri Perspektiv, om köttkonsumtion. Att typ, köttindustrin står för så fruktansvärt mycket utsläpp. Alltså nästan mer än alla transporter ihop. Och då kände jag så här, men någonting kan... Alltså, vad är lätt att avstå? Ja, men jag måste inte äta kött. Jag måste verkligen inte det.
Så och, sen i somras så är du vegan?
Eller sen Petri Perspektiv som var i Malmö, det var i augusti någon gång tror jag.
Precis samma för mig. Brann bredvid min släktgård, barndomshem. Ja. Då fick jag sån jävla ångest. Så då slutade jag också äta kött. Så det är ju hemskt att sånt ska krävas, men det är ju bra då. Är du för abort?
Absolut.
Är du för abort om till exempel det är något fel på barnet? Man
absolut.
Ser det, Down syndrom eller något?
Jajamän. Alltså tillåter man abort så ska man tillåta abort. Då spelar det ingen roll alltså, om man inte vill ha barnet. Varför, det ska inte spela någon roll varför man inte vill ha det.
Du kan
om abort är tillåtet så måste det vara tillåtet oavsett varför kvinnan väljer att göra det. Alltså det ska inte spela någon roll om det är på grund av en våldtäkt, att hon bara fick ett nytt jobb så att hon inte, det passar inte hennes planering. Hon vill inte ha ett barn med Down syndrom, hon kan inte ta hand, alltså så här, det ska, om aborten är fri så ska den vara fri. Och jag tycker den ska vara fri.
Är du för dödsstraff?
Nej.
Är det okej att titta på porr? Jag hörde att du höll i ett sånt samtal på Way Out West, var det?
Ja, precis. Ja, det tycker jag att det ska vara. Ja. Sen finns det hur mycket som helst man kan säga om porren. Alltså så här, tycker jag att all porr är helt okej? Nej, absolut inte. Men att förbjuda folk att se det som finns. Ja, det där är också en gränsdragning. Tycker jag att man ska få se barnporr? Nej, det tycker jag fan inte.
Tecknad barnporr. Det är också en diskussion.
Ja.
Det är ingen som far illa på det sättet. Men det kanske blir att man uppmanar till handlingar som...
Men det,
som i sin tur
det där är jätteintressant. För man kan ju inte heller förbjuda pedofili. Man kan ju inte förbjuda en sexuell läggning, men man kan ju förbjuda de handlingarna då, alltså en praktiserande pedofil, eftersom det skadar andra människor, men man kan ju inte förbjuda någon att tända på vissa saker.
Tittar du själv på porr?
Ja, ibland. Ganska väldigt sällan. Men det gör jag ibland. Gör du?
Vet du, inte längre.
Nej.
Källsorterar du?
Ja.
Hur mycket skänker du till välgörenhet varje månad?
Jag är rädd för att börja räkna på det där, men låt mig säga att jag har adopterat en orangutangbebis. Jag har ett fadderbarn i Bangladesh. I runda slängar 1500 spänn i månaden, tror jag.
Mm. Öppnar du breven du får från de här välgörenhetsorganisationerna?
Jag öppnar från mitt fadderbarn i Bangladesh. Hon ritar teckningar till mig, Rahima. Hon är så gullig. Hon är otroligt duktig på att rita.
Mm. Men tycker du då att vi rika i västvärlden har ett ansvar att hjälpa människor i den fattigare delen av världen?
Ja.
Har du varit otrogen?
Ja.
Har du blivit bedragen?
Ja.
Vad var värst?
Bedragen. Såklart.
Såklart,
ja.
Tycker du?
Ja.
Gud, jag tycker helt...
Men om man gör det tvärtom. Själv så vet man ju att vad det betyder. Och ofta så betyder det ingenting.
Nej. Men jag tänker att det är det dåliga samvetet och skulden och leva med sig själv.
Alltså, om man är otrogen och känner att man måste berätta det för att lätta sitt dåliga samvete, eller liksom, vad ska man säga, stilla sitt dåliga samvete. Mm. Men det måste man ju inte göra.
Nej. Nej, jag håller med.
För det är ju, då är det ju, om ingen får reda på det, så är det ju egentligen ingen som har farit illa.
Nej, men precis. Och det kan ju i sig... Jag har lite,
men man då... kanske är en dålig människa då, att man inte går sönder av sitt eget dåliga samvete. Men där någonstans får man ju bara... Så här, vad betyder detta? Betyder det någonting? Nej.
Nej. Men jag tycker att det är lite svårt då att navigera i det. För att antingen... Alltså jag kan tycka att så här, ens partner har rätt då att... få ta ställning ifall hen liksom skulle tycka att det betyder något eller inte. Ska jag bestämma liksom, för dealen ofta liksom, när man går in i tvåsamhet är ju liksom att vi inte ska ligga med andra eller hångla med andra eller vad det nu kan vara. Eller inleda någon slags kärleks sms-tråd. Det fan vet jag vad man gör. Men och då kan jag liksom hamna lite i det där ifall man inte säger något. Nu ska jag säga, jag har varit med också om båda och ifall man inte säger någonting så kan jag, alltså jag kan hålla med om resonemanget att man kanske skyddar sin partner, man liksom gör den personen någon tjänst och att man så här, för vems skull ska man berätta, men sen kan jag också slås lite så här, men kanske för hans skull kanske jag ska berätta, jag vet inte.
Det är en intimitet där mellan två personer som blir skadad av att någon skippar det här, den här överenskommelsen som man har gjort en gång. Samtidigt, men det så... drabbar ju mer än själv då nästan, att man så här, man vet vad man har gjort och det är liksom ens egen, man tappar ju typ mer tron på sig själv och relationen än på, än att man får, ja, det pajar ju någonting, men frågan är hur mycket det ska paja då. Beroende på om man berättar eller inte.
Ja, men precis. Och det kan ju snarare, att det pajar något kan ju också vara att man får någon slags så här, shit, jag var på väg att riskera det viktigaste jag har, nu måste vi ta tag i det här. Eller så här, nu.
Men att någon, att och bli bedragen, alltså att det kommer fram, det gör ju så ont så att man...
Ja, det är ju fruktansvärt.
Men på ett sätt hade jag nog kanske heller inte vetat.
Ja, det är sant.
Fast...
Men då måste ju den personen inte kunna garantera att det aldrig kommer fram på något sätt då. Alltså att man inte får reda på det på något annat sätt. Men samtidigt är jag tänker också att, vad fan, många gånger när jag suttit och pratat om otrohet med gäster i den här podden så tycker jag att folk har en väldigt svartvit bild av det, så jag är glad att du inte har det. För att jag menar att ofta har jag liksom varit med om att folk har sagt att så här, nej men aldrig, jag skulle ge slut på en gång, eller så här, jag var med om det och det tog slut. Medan jag tänker ju lite så, som har haft ett superlångt förhållande, mina föräldrar är fortfarande tillsammans, träffades när de var 18, jag är 100% övertygad om att det är väldigt svårt att gå igenom ett liv, välja någon, vara tillsammans med den så länge och inte, alltså jag vill ju ligga med andra.
Och i varje liksom, situation men, i livet fortsätta välja den personen.
Exakt, det tror jag, alltså det är ju jättesvårt och, det, och jag kan också så här, på något sätt, när jag tänker på min tvåsamhet och den liksom killen som jag har där, att han, ifall han då, jag skulle typ förstå honom ifall han skulle ligga med någon annan. Jag skulle ju såklart också må piss och kanske inte helst vilja veta det. Men jag skulle fortfarande kunna respektera honom. För att jag vet ju vad...
Ja, men rent intellektuellt så fattar man ju det.
Verkligen.
Alltså när det gäller både mig själv och andra. Men känslorna hänger inte med. Men jag har ju aldrig, mina föräldrar var ju inte, är ju inte, alltså mina föräldrar skilde sig tidigt. Jag har liksom, jag har inte den i, jag har en romantisk syn på kärleken, men jag har ju inte den tilltron att det kommer hålla hela livet, eller att man, att man är 100% lojal med sin partner i allt man gör. Det tror inte jag.
Nej, inte jag heller. Håller upp dörrar för människor med barnvagnar?
Ja, ja.
Ställer du dig upp när äldre kommer in i en buss?
Ja.
Svårt att avgöra ändå när man, ja, ska ställa sig upp.
Ja. Det ska vara nära döden alltså, så att man inte blir, för jag, det har hänt också att man har gjort det och de har blivit sura och bara, så gammal är jag inte. Man bara, du är så gammal, men visst, står du.
Är det okej att köpa sex?
Nej.
Nej, tydligt. Tydligt nej. Företag som har rätt värderingar, är det någonting du bryr dig om när du köper kläder till exempel?
Handlar nej, nej.
Nej.
Det gör jag inte. Jag kollar inte upp vad företagen har för värderingar när jag står och nyper i ett linne någonstans. Alltså, däremot så köper jag ju nästan alla mina kläder second hand. Så att,
Men så att det fadderbarnet du har i Bangladesh, indirekt skulle några av hennes kompisar kunna ha sytt det där linnet och ha, du står nyp i?
Ja.
Vad anser du om aktiv dödshjälp?
Jag är nog för det. Faktiskt. Jag tycker, jag har lyssnat på båda sidor. Det är ju en sån här debatt som är väldigt intressant att följa. Och jag tycker ändå när folk vill få hjälp att avsluta sitt liv, att de ska få det. Alltså jag tycker de argumenten som de människorna för fram är bättre än andra sidan.
Ska man lyssna då på någon som är som självmordsbenägen för en deprimer, eller förstår vad jag menar? Eller är det mer att man har ett så pass
så här, jag har ju egna erfarenheter av självmord, och det är en annan sak än en dödshjälp. Min pappa tog livet av sig i en depression, antagligen för att han var bipolär. Jag tror inte att han skulle i sin ångest och ilska haft känslorna på rätt ställe, att om han ringer någon dödsklinik i Schweiz eller, alltså det är olika saker. En person som har lidit jättelänge och har en obotlig sjukdom och vill ha hjälp att dö ska kunna få hjälp att dö.
Men det är inte en superlätt fråga.
Nej, det är inte en lätt fråga. Jag tycker ändå så här att folk ska kunna bestämma. Gud, nu måste jag nästan tänka efter, för det var ju det min pappa gjorde. Han bestämde ju ändå att han inte ville leva längre, och det har ju inte jag förlåtit honom för.
Nej.
Men innan det hände så var jag ganska så övertygad om att man lever så länge man själv vill och det ska ingen annan lägga sig i. Men det är ju inte bara ens eget liv som påverkas heller.
Nej.
Ja. Svårt. Yeah.
Nu går vi vidare till moraliska dilemman. Det har varit en gasläcka på Sveriges Radio. Du som tur var lite sen till morgonpasset just den här morgonen och kommer in i studion där nu Kodjo, Victor Linnér och David Reed ligger avsvimmade.
Okay.
Ambulans är på väg. Men det kommer ju dröja lite för den att komma dit. I studion finns två syrgasmasker. Vilka får de? Inklusive dig själv då?
De andra är avsvimmade.
Ja.
Ja, men då är det ju en som jag får.
Ja. Okej, okay, du ger den en. Ja,
ja, ja, gud. Annars, det är väl ingen idé att fyra ska ligga avsvimmade och ingen får tillgång till maskerna. Det blir jag och Kodjo. Det är inga svåra saker. Jag har känt honom längst.
Okej, okay, det är det du går på. Han...
Ja, men vi är närmast.
Okej. Okay. Ja. Jag tror det skulle vara lite svårare.
Nej.
Det... Ja. Okej, okay, då. Du vill bara bort härifrån.
Nej, men alltså det är inte svårt.
Nej.
David älskar honom, Victor älskar honom. Känner inte dem lika väl som Kodjo. Kodjo och jag har jobbat ihop i 10 år. Ser jag honom avsvimmad, då kommer jag hjälpa honom på med syrgasen. Och så kommer jag själv ta. Sen kommer jag kanske se om det går att liksom kvickna till de andra också. Men ambulansen är på väg, det är ingen som riskerar att dö.
Mm. Bra.
Han är också stark så han kan släpa ut de andra i friska luften sen när han själv har kvicknat till.
Ja, men det är bra.
Jag kan ta Victor, ja, för han väger inte så mycket. Det gör inte David heller längre. För han har börjat äta väldigt mycket vegetariskt och gått ner mycket i vikt. Alltså.
Mm. Hundforskningen går framåt. Och det börjar komma rapport efter rapport som visar på att allt tyder på att hundar inte ska vara med människor. Att de känner sig fångna och endast visar i tillgivenhet och uppskattning i rädsla för annat. Djurforskare menar på att ha hund, det är ungefär som att ha en slav. Men du älskar ju Ines och det känns ju som att Ines älskar dig. Mm. Vad gör du med den här informationen som nu börjar komma fram?
Nej, men ingenting.
Nej?
Jag kanske tänker en extra gång om jag nu ställs inför möjligheten att skaffa hund en gång till. Men Ines och jag lever i en symbios som det behövs inga forskare som, alltså det finns ingen som kan säga någonting om den. Den jag vet det.
Det är liksom känslomässiga bandet, det är starkare än forskare har kunnat börja prata nu med taxar. De säger, hjälp oss, vi är fångna.
Okej, om de säger, om hon uttryckligen säger till en forskare, snälla hjälp mig, jag hatar Hanna. Då vill jag att då får ni ge mig ett alternativ. Vad vill Ines göra då? Hon vill flytta till Taxköping och så ska hon bo där själv och ta hand om sig själv och jaga sin egen mat och sådär och liksom knulla med vem hon vill när hon vill och föda upp barn liksom. Ja, men om hon säger att hon verkligen vill det, då släpper jag henne fri. Men om det bara kommer en forskningsrapport, hundar tycker inte om oss människor, då väljer jag faktiskt att tro på att jag känner min hund bättre än vad den här forskningsrapporten gör gällande.
Du är på middag hos ett par nära vänner. De har en son på 6 år som under hela middagen visar sig från sin absolut sämsta sida. Mm. Varje gång ni försöker föra en konversation skriker han rakt ut och är allmänt trotsig som kanske bara 6-åringar kan vara. Mm. Du irriterar dig enormt men du biter ihop.
Nej.
Men? Nej, det gör du
inte. Nej, jag säger till.
Ja, men när han för den tionde gången vrålar helt utan förvarning tar din vän, det vill säga barnets mamma, honom hårt i örat och drar till. Barnet ser livrädd ut men han blir tyst. Vad gör du?
Drar hårt. Vart går gränsen för barnmisshandel då? Den går kanske där. Man ska inte bli fysisk med barn, säger de. Det är nära vänner. Jag hade nog reagerat. Men jag har svårt att tänka mig att det skulle gått så långt. Alltså jag hade sagt till, om det är en unge som skriker och inte blir emotsagd 10 gånger på raken. Och sen tar mamman honom i örat. Och drar till, då är det ju helt...
Eller då dålig barnuppfostran.
Ja, men då så här, man får väl säga till första gången han skriker. Detta har hänt mig många gånger, att jag är med liksom barn som bara vrålar. Jag har inga problem att säga till.
Du säger till andras barn?
Ja, gud.
Hur reagerar föräldrarna
alltså,
vad?
Ouppfostrade hundar och ouppfostrade ungar, de är inte välkomna någonstans. Det är inte bra för barn att vara ouppfostrade. Eller för djur att vara ouppfostrade. De är inte välkomna. Folk vill inte vara med dem. Det är bättre att säga till. Så att de har en chans att ändra sig.
Men har inte det försatt dig i situationer?
Jo, men alltså det är många som av mina kompisar som har barn som vet att jag inte är särskilt bra med barn och inte gillar barn. Och jag säger också rakt ut, vi kan gärna ses men inte med barnen. Jag står tyvärr inte ut.
Antingen eller. Här får du 2 hemska alternativ. Du måste välja ett. Mm. Det börjar komma ut klipp efter klipp på dig där man hör tydligt att du pratar stockholmska.
Ja.
Det ryktas om att din värmländska är något som du överdrivit och hittat på för att framstå som mer sympatisk. Mm.
Vilket helt stämmer, ja. Mm.
Eller så börjar det komma ut klipp på dig från år 1998 då man inte hade så mycket kunskap kring grejer. Där du mimar till popgruppen Cleopatra i någonting som kan uppfattas som blackface.
Det här, värmländskan.
Är det någonting som du ändå...
Nej, men jag har ju bott i Stockholm nu i snart 10 år. Innan dess bodde jag i Göteborg. Det är egentligen konstigt att jag pratar så mycket värmländska som jag gör. Det har jag liksom pratat om att jag märkte typ när jag jobbade på DN. Att det var mycket lättare att få intervjuer om man pratar värmländska. Folk tyckte typ lite synd om mig. Jag lät så dum och ofarlig. Så de bara absolut svara på allting. Så att värmländskan är inte... Det är ingen slump. Att den är kvar.
Men känner du att det finns situationer då den försvinner?
Ja, nu till exempel tycker jag inte att jag pratar särskilt mycket värmländska.
Nej.
Eller hur? Jag tror jag pratar mer värmländska i radion än vad jag gör nu när jag sitter och pratar med dig så här.
Mm. Och det är konstigt, för jag pratar ju inte stockholmska.
Nej.
Eller lite.
Det kan bero på att vi sitter på ett sånt där kontor på Stureplan och jag är lite trött och försöker hålla mig lite professionell typ.
Mm. Antingen börjar du satsa helhjärtat på en artistkarriär. Du släpper en singel, Lonely but Still Worthy, där singeln sprids av en svartvit bild på dig insnurrad i ett lakan i en säng. Eller så klämmer Ines sin svans i porten så illa så att den måste kapas.
Nej, jag gör gärna karriär.
En singel?
Ja.
Du får inte gå ut och säga att det är liksom ironiskt.
Nej,
eller så.
Nej. Jag tycker det är lätt smakfullt.
Du skriver en krönika i DN där du lite löst tycker till om integrationspolitik på ett sätt som public service godkänner, men där du i princip menar att folk måste respektera demokratin och att Sverige inte kan vara ett land med svängdörrar. Eller så blir du Laila Bagges och Rogers sidekick i Riks morgonsol de kommande 3 åren och får inte göra något annat uppdrag under den här tiden.
Första.
Mm.
Jag skriver en krönika i DN.
Det är kanske inte några åsikter som du har, men du tycker att det är dina krönika.
Hellre det än att vara sidekick till dem, ja.
Svettig intervju, men den...
Men visst, alltså, kände du att jag hade en särskild energi? Jag kände det själv nämligen. Att jag kom in och var lite så här kantig, vilket jag väldigt sällan är.
Ja, jag är lite rädd.
Ja, jag märker det. Jag märker det. Jag var det när jag kom och jag var så här... Typ, jag känner mig lite som Liam Norberg på något sätt. Man kommer in och typ bröstar upp sig lite och bara, jag vill inte prata om mitt kriminella förflutna. Typ att man har den energin.
Ja, men man har ju såna dagar. Jag tycker bara att jag brukar ha ändå förmåga att vara gullig.
Ja, men du är gullig. Men jag blev lite sur på att han hade sån tight Tinder-spann den jäveln.
Ja, vi fick en dålig start med David. Och han ska ha faktiskt den sista... Han ska ju ställa 2 frågor till dig. Han
till
ska
mig?
Komma hit och ta de svåra frågorna.
Hej David!
Välkommen in David!
Sluta titta på mig.
Så. Ja, jag tittar bort då.
Ja, tack. Mm. Yes, vi kör igång. Du blir tvungen att döda en hund varje morgon. Eller så varje morgon sparkar du till en uteliggare och häller en ölburk över hen.
Jag sparkar en uteliggare.
Och häller en öl.
Mm.
Ja.
Han överlever i alla fall, eller hur? Det är bara att det är varje morgon.
Ja, det är om det är 30 grader minus ute så kanske han fryser ihjäl av ölen. Kanske, men...
Ja, men okej. Men när sker den här utmaningen? Är det sommartid eller vintertid?
Året runt.
Året
konstant
runt
3, 6,
i resten
5,
av mitt liv.
3, 6, 5.
Ja, jag skulle aldrig klara av att döda en hund varje morgon.
Är det inte lite att man gör det på systematiskt? Bara, att det är...
Nej, jag tar uteliggaren.
Bra, bra.
Det är ingen död inblandad i alla fall.
Yes! Hanna, du blir gravid. Och,
men varför låter du så förvånad? Det är väl inga konstigheter? Ja, jag blir gravid.
Ja,
vad kul. Ja,
ja, det är superkul.
Ja.
Och... Men sen ser du hos läkaren då att barnet inte är helt perfekt. Det är stor chans för lågt IQ, diabetes, autism.
Nej men snälla David, jag har diabetes.
Jag vet. Och luktar konstant illa. Du luktar gott. Annars, titta upp. Ett liv som betyder lite uppförsbacke, men inte jättemycket. Men du börjar rucka på det lite och se till att hen får gener som gör att den luktar lite godare. Och får lite bättre ämnesomsättning. Men till slut kan du kan inte sluta helt enkelt. Du manipulerar generna totalt och så att det blir ett ariskt praktexemplar. Och det känns inte som ditt barn längre. Eller? Så sitter du på ett flygplan konstant. Alltså 24-7. Du flyger runt. Connectar med plan efter plan. Din dödsångest och klimatångest visar inga gränser.
Ja, men jag tar väl ett barn. Vad, alltså alternativet är att då få enligt dig ett perfekt barn. Enligt dig perfekt barn.
Blir jag
nazist? Blir jag liksom, nej, om jag får det här barnet, blir jag också då, kommer det med liksom en nazistuniform?
Nej, jag skulle komma till det här. Ja. Jag vågar inte säga färdigt för du tog så illa vidare. Så jag vågar inte säga färdigt.
Ja, men det är så roligt när man liksom tar... barnet kommer få det fruktansvärt att ha bland annat diabetes.
Nej,
jag har diabetes.
Okej, Men barnet också.
Jag är väldigt glad att jag lever.
Brasklapp här också. Mm. Barnet då blir också ledare för Nordiska motståndsrörelsen. Så, jag sa det.
Så barnet blir nazist.
Ja.
Nej, men då skulle jag hellre faktiskt sitta på ett plan.
Okej, okay, men du ser ju. Du blir gravid igen, men du föder en taxvalp efter taxvalp.
Ja, absolut. Jag skiter i alternativet. Det låter jättebra.
Eller så kommer din vän Karin Londre hem till dig varje morgon och läser upp flashback-inlägg om dig från olika EPA-traktorkillar som har skrivit 10 år tillbaka. Till att börja lite roligt, men sen bara jobbigt och deprimerande.
Nej.
Karin blir inte heller lika kul att hänga med.
Jag skulle gärna föda taxvalpar. Det är skit jättekul det. Har du sett hur de ser ut?
Ja, det var enkelt.
Alltså gud, alltså jag har aldrig, förlåt, jag ska inte be om ursäkt för mycket om mig själv, det är ändå roligt att sätta sig i respekt, men jag har aldrig i något sammanhang bidragit till så här dålig stämning, tror jag.
Anna, hata inte mig bara.
Nej men gud, hur kommer detta låta sen?
Jag tror att det kommer låta bättre än vad vi tror. Tack Hanna Hellqvist. Jag tycker om dig jättemycket. Jag tycker allting du gör är bra. Alla dina kröniker är bra. Jag kanske borde sagt det från början.
Nej, det
också,
behöver du inte säga.
Och att du svarade väldigt bra. Min respekt för dig är enorm.
Okej. Hoppas att du...
Men vi får hoppas att våra tittare eller våra lyssnare tycker det.
Ja, jag skiter i dem egentligen. Jag är mer orolig för vår relation.
Ni som har lyssnat på den här podden, kul att ni har gjort det. Ni kan ju slänga in ett DM till mig på Instagram, vad ni tyckte.
Om absolut,
klarade
absolut
Hanna sig lika bra som våra övriga gäster. Jag tycker ju det, men ni får ju ha er egen syn. Bra, tack för att ni har lyssnat. Och tack Hanna för att du trots alla de här hindren tog dig hit.